Då ska vi återigen den här kvällen öppna böckernas bok. Och jag brukar säga att det är ett enormt stort privilegium att få sitta. Nu är det ju tre bröder nu som får närvara. Men sen när det här går ut på nätet så är det ett stort antal lyssnare som kan ta del av det jag vill säga här ikväll. Och det här ämnet är som en liten fortsättning som jag hade för ett par veckor sedan. Fick jag då förmånen då i Kälby där jag själv bor. Fick jag, vi var samlade en skara. Och då tog jag upp ett rätt intressant högaktuellt ämne som kanske låter lite kryptiskt. Den stora staden har varit som ett ämne för mig. Och vi har ju i Bibeln, och då kan vi ta Johannes uppenbarelseboken som grundplåt här ikväll. Och det är kapitel 18 vi har som grund ikväll för det här studiet. Och det här är som en liten komplettering, man kan se som en del två då. Och det blir inte så långrandigt, för vi ska väl också få bedja lite och lägga fram bönämnen och så. Men jag ska ta här en stund och dela med mig lite ytterligare som jag det här då kanske sparade förra gången. För jag ville lite reflektera mer över det. Och så tänkte jag att nu är det tid att man kan fortsätta och nämna lite om det här i kväll. Och det här, och som jag sa då, så har vi ju kapitel 18 i uppenbarelseboken, och rubriken där är ju då Babylons fall. Och jag ska nu inte läsa hela kapitlet ikväll, för jag läste det i förra bibelstudiet som grund. Och den som då har möjligheter, som nu lyssnar till här del 2, kan ta också och läsa kapitlet 18 som har Babylons fall då. Och det här är också ett intressant rubrik, Babylon. Många har undrat vad ordet Babylon betyder. Och det finns ju mycket tolkningar. Och men allihopa vet vi att Babylon kan ha mycket olika betydelser. Vi vet att i forntiden fanns ett stort forntida Babylon. Och där fanns det en som hette Nimrod som regerade. Men den verkliga ledaren var en kvinna faktiskt. Och nu vet vi ju att EU idag har ju en kvinnlig ledare då som heter Ursula von der Leyen. Och hon är ju rätt som man brukar säga som en järnkvinna, och hon brinner ju för det här, ett riktigt här stora, mäktiga, starka Europa och så vidare. Men på den här tiden kan man säga det första riktiga stora staden eller Babylon var ju då Nimrod som var då som regent, men som bestämde över Nimrod, hon hette Semiramis och var egentligen en häxa som höll på med svartkonst och sånt. Och hon var den, kan man säga, riktiga första stora ledaren då för sånt här stort Babylonien, forntida Babylonien. För jag vet ju, efter Noa och floden så blev vi ju en ny generation, och så talar man ju om det här Babels torn. Då talade allihopa ett språk, och så sa de, kom, låt oss bygga ett torn. Det här gemenskapen, och här skulle vi lägga grund det här för första riktiga stora riket. Men då såg ju Gud då att, nej, det här sätter jag stopp för, och då blev ju språkförbistringen. Och sen så då vet vi ju efterhand hur historien utvecklar sig. Så där såg man, där var det första tillfället man var på gränsen att få ett enormt stort jordiskt Babylon. Eller som en stor stad. Och hon då som ledde det hela hette då Semiramis. Och jag läste lite om den här kvinnan då. Hon var då en fullblodshäxa som höll på med det här svartkonst. Som då var som en ansvarig ledare för det imperiet. Och sen har vi ytterligare ett som jag nämnde förra gången som är också intressant. Assyrien och Nineve känner vi till. Vi har två profeter, Jona och Nahum, som var verksamma i de här stora metropolerna. Och vi kan väl säga att regenten som jag då har fått mest uppgifter om heter Salmaneser den tredje, som då skulle förvalta det här stora väldiga riket då. Och Nineve var då Assyriens huvudstad, och på den tiden var det en stor stad med cirka 3 miljoner invånare. Och vi vet att där bedriver man ju då handel då med hela dåtida Mellanöstern. Så det är väl en rik stor stad. Och det fanns både det ena och det andra där. Men vi vet ju att Noa var ju där och predikade evangelium. Folket vände om. Men man glömde Jonas varningar. Och sen kom ju då Nahum och fick då förkunna dom. Och då vi vet ju historien då att Assyrien gick ju under och tillföll då nästa imperium. Då kom Babylon på nytt, men då hette staden Babel och då har vi då Nebukadnessar. Och då börjar vi ju se bilden på det här Daniels staty, guldhuvudet. Det här mäktiga, stora, världsliga, mänskliga tänkesättet. Äntligen har jag ett stort imperium. För vi vet ju vad vid ett tillfälle då han stod över på murarna och tittade över sitt hela stora imperium. Och såg så glad ut. Men då fick han ju ett budskap då, att han skulle i 20 år då mista förståndet och slängas ut i ödemarken. Och hände ju också att han fick som en varning. Det var det här stora trädet som det var så frodigt och rikt och så plötsligt så förvissnade och torkade. Det var bild på honom då att en 20 års tid fick han lida för att Gud pröva honom då. Sen fick han ödmjuka sig. Och till slut sa ju Nebukadnessar att oj, det finns en som är större än mig och mina rikedomar. Men han fick ju tillbaka sin tid då, sitt rike. Och sen dog han ju, så sen kom ju många andra kungar då tills då det mäktiga, väldiga Perserriket kom och med Xerxes då. Perserriket var enormt rikt. Jag tror på den tiden började man upp den här sidenvägen som från då nuvarande Teheran och Iran, så är Persien, så är det sidenvägen ända till Europa. Men sen på senare tid kom ju då kineserna och fortsatte med den här sidenvägen. Så de gick ju som in i varandra, de här imperierna till exempel. Och sen har vi ju då, som vi har lovat känt till, Alexander den store. Han hade ju en egen huvudstad, tror jag, som heter Alexandria. En storstad. Det var ju också ett säte för mycket religion och handel och dylikt då. Och det var ju ett väldigt stort imperium också, Alexander den store.
Var låg den här Alexandria?
Är vi i Egypten?
Ja, just det.
Jo. För att sen, kortfattat, när Alexander dog, då han var ju väl, tror jag, 33 eller 35 år. Så hade han fyra generaler då som delade upp det här enorma imperiet i fyra delar. Och de två största var ju det här Seleukidos-dynastin, Syrien, Nordlandet. Sen kom då Ptolemeos-dynastin, Söderlandet, Egypten. Och då blev Alexandria som ett huvudsäte där för Ptolemeos-dynastin. Så det blev som en kraftfull maktkamp mellan de två stora blockerna då. Nordriket, Sydriket, Nordlandskungen, Söderlandskungen, Syrien, Egypten-dynastierna. Sen kom då Romarriket då, som vi känner till. Och det kan man ju säga var det största, mäktigaste riket som har funnits. Så jag försöker lite studera genom historiens gång. Men som Daniel beskrev, att det trampar ju ner allt motstånd. Det här romarriket, då kommer vara som ett stort, tungt djur. Det står ju beskrivet i det sista djuret som var så stort och fruktansvärt att trampa och bredde ut sig. Och jag hittade en gammal karta över Romarriket som störst. Då hade man en stor del av också nuvarande Saudiarabien och Irak. Fanns också ända till Persiska viken gick Romarriket en flik då. Men hade de bara ett år. Sen klarade inte de här temperaturerna, så fick de far därifrån. Och kejsaren hette då Trajanus. Han styrde då över Romarriket och var som störst, som han hade det största riket då som någonsin har funnits då. Trajanus då. Men sen vet vi då att då började falla sönder då i de här folkvandringarna och alltihopa. Och så försvann ju det här romarriket då. Det föll tillbaka. Sen kom ju Västrom, Karl den store. Han bildade ju Västrom faktiskt. Franken, han var ju en frankisk konung och byggde upp ett visst stort imperium och... Och nu vet jag vad huvudstaden hette i det imperiet, kan det vara inte Paris, men något liknande där Paris ligger idag, så ska vara i hans högborg då. Och parallellt med det här då, så kommer ju då också, vet vi, profeten Mohammed, han ville ett enormt stort imperium också. Det var ju väldigt stort också. Han for ju ända så tog nästan hela halva Europa innan han stannade. Och det var ju enormt stort och vi vet att det bedrivs enormt mycket handel också, vad jag förstått också. Och de byggde ju enorma fina palats och anläggningar. Och jag tror att Konstantinopel sen blev ju högborg för det här arabiska väsen, böt de ju namn sen För jag hörde ju till östro ända fram till 1453, då tog ju då det här då, det var turkarna som tog över hela alltihopa då, så döpte de om då till Konstantinopel, från Konstantinopel till Istanbul då. Hagia Sofia blev ju en stor moské då, så. Och vi vet ju att jag läste lite om historia av Turkiet. Det var ju enorma, mycket de här galären, de seglade över hela Medelhavet och de hade ju mycket handel, det var allt möjligt som de handlade med här. Och här står det också Johannes uppenbarelse då, att om jordens köpmän. Här stod det att, då att eftersom ingen längre köper deras fartygslaster, men då var det ju mycket kommers. Att båtarna gick ju av och kors och tväst och det här väldiga stora arabiska riket och så vidare. Och har vi ju sett genom tidernas gång. Jag nämnde lite om det här spanska imperiet. Madrid var ju stora huvudsätet då. Vi har Ferdinand och Isabella. Och allihopa känner ju till Cortes. Och Christopher Columbus först, som då åkte till Hispaniola, nuvarande Dominikanska republiken. Och så vidare. Kom ju Cortes och alla de här övriga då till Sydamerika, och där fanns ju då indiankulturen då, och så var det Eldorado, guldet som de sökte efter, och så får man ju dit och börja tömma hela då Sydamerika på guld då, det här guldfebern, och det byggde ju enormt upp det här spanska imperiet. Det gick ju käpp med guldlaster över Atlanten kors och tväs, så att det var ett enormt stort imperium, och katolska kyrkan dominerade kraftfullt i det imperiet, för på den tiden kom det också inkvisitionen då också, att det här, man började förfölja de som inte ville lyda påven. Så det här var lite korta historiska stora imperier som man kan sätta som på ett Babylon, för alla hade ju, de här imperierna hade också stora religionscenter också, kan vi tillägga. Och det här, jag tänkte annars också på Lodstifran, skulle det är två stora städer, Sodom och Gomorra, och ett par mindre städer, för fem städer på Sodomslätten, eller Siddimsdalen som det heter. Och det var också, hur stora städerna var, det vet jag inte. Jag försöker lite ta reda på, men jag inte hittat ett antal. Men vi tror att det var rätt stora städer, de var fem stycken då. Och där bedrevs ju mycket handel och så vidare då. Men där var det också mycket, man visade ingen barmhärtighet till de fattiga, och det var mycket som var dåligt där. Och troligtvis också mycket det här med homosexualitet och dylikt. Så hela det området förstördes ju då i en jordbävning då, av historien bekräftat. Och det var ju Gud då som fick ta itu med det problemet, så att det blev upprätt. Och där Siddimslätten låg idag, så där ska ju Döda havet ligga då. En del av Döda havet. Men det här var så lite då kortfattat om de här imperierna. Kort snabbt, i modern tid har vi ju det här, kan vi säga. Nazi-Tyskland och Adolf Hitler hade också en dröm. Germania, en ny huvudstad som skulle ersätta Berlin. Och det finns faktiskt, som man går in på YouTube och sånt och slår på namnet Germania, så får man se vilka enorma storvulsta planer det var på att bygga en splitterny storstad. Men blev ingenting till, att visa sig först att Berlins mark var för sumpig, så att allt skulle ha sjunkit ner om de skulle ha byggt. Men det var ett enormt mastodontprojekt. Om man säger om de hade kunnat sätta igång alltså. Men då pågick ju också det här andra världskriget, så slukade ju medel till annat då. Så det blev ju aldrig på tal. Men det var ju just också hans tanke. Germania, ett stort Tyskland. Och då skulle hela Europa då vara under Nazi-Tysklands välde. Man skulle haft hela Norden plus ända fram då till Uralbergen. Och så Germania i mitten då. Så där hade vi ju också nära på ett väldigt stort imperium och en jättestor stad och så vidare. Så det här var då lite kortfattat om detta. Ser vi då i vår moderna tid, så är det ju mycket som har spekulerats, och mycket det här kapitel 18 i Johannes uppenbarelse är det många också som jag känner personligt, men mycket får man ju tolka och vara ödmjuk för. Men många menar att det här Babylons fall ska också kunna vara USAs undergång i framtiden, efter allt vad de har ställt till med. För det står att det här i uppenbarelseboken, att på en timme så ska hela detta stora rikedom ödeläggas. Men som sagt var att det här är enorma debatter. Många menar att, som jag nämnde, skulle kunna vara bilder på USA. Och vi utgår ifrån då att New York är ju stort. Och där har vi ju alla stora världsbörsar idag och företag och så vidare. Och vi har ju också Washington, Philadelphia och de andra stora städerna i närheten. Så de hade räknat med att i en snar framtid växer de ihop, de här stora städerna, och blir en mastodontstad. Med en tolkning. Och en annan järvtolkning som jag hade läst på ett ställe också är att det skulle bli en sån jättestad att det skulle innefatta både Rom, Jerusalem och Istanbul, som skulle vara som ett stort stadsområde med Mellanöstern i centrum. Jerusalem skulle vara som navet. Och sen har du Istanbul norr och sen vidare då Rom västerut. Och så med byggnader emellan som städer då ihop. Också en järv, det här tolkning. Men som sagt var, vi vet inte hur det kommer att se ut, hur stor staden är. En stad kan också betyda att det kan vara ett stort religionsväsende. Vi tänker på den här stora världskyrkan idag. Vi tänker på alla de stora världsreligioner som är tillsammans som en enhet, till exempel. Så man kan se så mycket olika vinklar på det här som för Babylons fall. Och många menar ju också att det här Babylons fall också ska vara en stor bild på katolska kyrkan också. Som en dag kommer att det här gå under. I och med att mycket har tendenser till dem plus alla som har gått tillsammans med dem. De här stora världsomspännande ekumeniken då. Kan man också tolka på Babylons fall. För jag vet att Babylons innefattar så mycket med religion. Olika religioner har ju funnits och finns idag. Och om man besöker vilken huvudstad som helst, så alla huvudstäder där finns ju alla de här stora religionssamfunden representerar. Våkna till en stor huvudstad, det finns en katolsk kyrka, det finns en moské, kan finnas en synagoga, en luthersk kyrka, en syrisk kyrka, etc, etc, etc. Så vi ser ju att det är så internationaliserat idag. Så man kan ju också säga lite att den här stora staden också skulle kunna vara en bild på hela jorden också. Hela alltihopa. Och det här sista stora världsriket som ska komma fram då med antikrist i spetsen. Så här finns ju väldigt mycket intressanta tolkningar som man kan ödmjukt läsa. Och jag brukar rekommendera många som ställer de här frågorna att man kan läsa det här en vanlig historiabok. Och så kan man läsa om de stora världsrikerna. Och så finns ju mycket på YouTube och de här, kan man gå in och läsa. Det finns ju så mycket god information om de här stora imperierna. Och kortfattat, vi har det här först Egypten, Assyrien. Sen har vi Babylon, Medo-Persien, grekisk-makedonska riket, Romariket, och sen alla de här rikerna fram till det här sista stora antikristiska världsimperiet som nu byggs upp för våra ögon idag. Och sen vet vi den här lilla stenen sen som träffar statyn, och då vet vi att det är ju kung Jesus Kristus, konungarnas konung och herrarnas herre, som återkommer. Och då vet vi att det blir ett mäktigt berg som uppfyller hela jorden och är då Guds rike. Och då vet vi att då är alla andra de här rikerna borta för evigt. Så att det här är ju väldigt intressanta saker just om man läser om de här stora staden. Och som jag nämnde här hade jag också noterat, många har ju funderat vilka de här städerna skulle kunna vara. Jag har varit många kandidater. Jag har nog blivit många gånger ställd mot väggen. Som till exempel, jag har nog tecknat upp de fyra hetaste kandidaterna: Rom, Bryssel, New York eller Jerusalem. De fyra jag tänkt som någon av dem. Men det kan finnas något annat också, vi vet inte. Men vi får se hur framtiden ter sig. Om man tänker också på, om som en stor stad, så till exempel skulle Jerusalem kunna vara ett huvudsäte som ett stort religionscentrum för all religion. Och till exempel New York för alla finanser och allt det här jättelika stora staden. Lek lite med tanken, ett stort imperium och så en stor stad. Som är stadsdelar. Man kan riktigt på det här viset. Men som sagt, att det här är något att tänka på. Bedja och och ransaka, och självfallet ska man ju ta del av nyhetsrapporteringarna, för man hör ju så många världsledare idag nu som talar om ett stort imperium och att en, som en ledare och ett rike och en valuta. Nu ser vi ju euron till exempel, som vi har i Europa. Sverige har ju kronan och Norge har ju kronan, och men och Island känner jag inte till om de också är med, eller om de har sin krona, jag vet inte. Men största delen har ju det här euron. Och är ju ändå rätt stark valuta. Och vi vet inte hur länge dollarn kommer att hålla, till exempel. Så vi får se vad som händer med de här valutorna. Och vi vet att i framtiden kommer det troligtvis ett penninglöst samhälle. Vi ser ju att det är ju bekvämt med de här korten idag, och jag har ju själv också ett kort som ibland jag har testat. Även om jag alltid brukar föredra att betala med sedlar, så är det ändå ibland bra att man kan sätta in det här kortet och slå in ett par fyra siffror, och så får man betalt. Så man ser ju att hur enkelt det är och så vidare. Men det här att det tål att prövas och bedjas och reflekteras över, och jag brukar säga att man kan följa med nyheterna också, just vad som sker nu i dagarna här, för man hör ju nu Donald Trump till exempel, och mycket intressanta signaler som kommer från Vita huset, och många lägger ut stora frågetecken och så vidare, vad menar han och så vidare och så vidare. Historien och framtiden får visa vad Donald Trump har för uppgift i ändens tid, för vi vet att Gud, han kan använda vem som helst för sitt syfte. Det var någon som jag pratade med, någon hade sagt att Donald Trump skulle till exempel kunna vara som kung Cyrus. För vi vet ju att Israel hade ju varit i fångenskap 70 år. Och så fick då Cyrus ett budskap att han skulle släppa Israels folk. Så att de skulle få åka tillbaka till Israel och bygga templet och komma och bygga upp Jerusalem på nytt. Det fick de göra. Så man hade tänkt att kanske att det blir som en nådatid, att det ska vara mer friare att få förkunna ordet nu till exempel. Men som sagt, väldigt svårt. För att alla världsledare, oavsett hur fina de har varit, och så har de ändå haft en baktanke som Satan en gång sa långt, långt tillbaka i tiden. Jag vill sätta mig på Guds tron längst upp i norr. Jag vill stiga ut. Jag vill ha makt. Hur många statsregeringar har inte nämnt så idag? Och när man lyssnar så lite på de här olika talerna då, jämför lite med Mussolini, Adolf Hitler, där hörde man ju väldiga riktiga erövringsplaner. Och så vet vi också gamla Sovjetunionen var ju väldigt på hugget också. De var ju ett stort imperium en gång i tiden också, som vi känner till. Alla de här Sovjets presidenterna kallades då för de röda tsarerna. Och Finland var ju väldigt väl inflytet i den sovjetiska sfären på den tiden, minns jag så väl. Och vi har också hört det här EUs nya chef, eller den här EUs ledaren då, Ursula, också talar om det här stora mäktiga imperiet och så vidare. Donald Trump har ju talat ut och lite om med Grönland och allt det här. Och, så vi får se vad allt är meningen. Men frågan är mig, så hör man det här i priserna från de här 20-talets Mussolini och Hitlers 30-tal. Jag vill ha makt. Jag vill bygga det här stora, mäktiga världsimperiet. Jag vill ha. Man tänker det här begäret. Så att här är det också viktigt att vi som Guds folk, som broder Sebastian, så att vi får fokusera på Jesus Kristus. Och för vi vet att han kommer att stå som en slutsegrare en dag. Och i honom vi får tjäna och sätta oss in tillflykt till, och vi får göra som vi får vara hans ambassadörer och förkunna evangelium och peka på att det finns, tack och lov, ett hopp, att det finns en som har allt under kontroll. Och tänk, du min vän som lyssnar, hans namn är Jesus Kristus, konungarnas konung och herrarnas herre, som känner till allt det här och som har allt under kontroll. Och tänk att han kommer att stå som en slutsegrare en dag. Och det får vi ju se fram emot, vi som är här ikväll, vi bröder och alla ni som nu lyssnar. Så vi har ett underbart framtidshopp som väntar. Och ska vi slå oss till ro och rädda oss för framtiden? Nej. Tryggheten och den högsta beskydd och beskärm, psalm 91. Och så får vi förkunna evangelium. Tänk, vi får förkunna evangelium ännu idag. Trots att vi är så långt in i midnattstidens timmar så har vi ännu möjlighet att förkunna evangelium, det glada budskapet. Och det får vi göra. För här korta axplocket av de här rikena jag nämnde om, de har funnits. Man kan läsa om dem i våra historieböcker, man kan gå in på YouTube, det finns mycket litteratur, tidningar att läsa om de här imperierna och studera, och så lägger man dem efter varann, så ser man ändå att det alltid funnits en baktanke. De har haft ett mål, tänk att få regera över hela världen, men än har inte de lyckats, men vi vet i framtiden kommer det en härskare som ska för en kort, kort tid få styra över hela jorden, och hans namn är Antikrist. Så att det här, det är det som stundar nu. Men sen efter det, den lilla stenen och berget som uppfyller hela jorden, Guds rike, fridens rike. Och sen vet vi att då kommer det här tusenårsriket. Men jag ska säga så här, jag ska sluta nu. Men jag vill också ge en liten hälsning nu när det här går på nätet. Du som inte är frälst, idag är frälsningens dag. Idag får du möta Jesus Kristus som din personliga frälsare. Du får ta emot honom och bli hans barn. Få ikläda dig hans blod, rena från all synd. Och tänk, du får kvittera ut ett medborgarskap i ett land och ett rike som aldrig ska falla. Och det är min bön att du, min vän, som även är kristen, du har många frågor, känner oro inför framtiden. Gud har allt under kontroll. Han vet allt vad som ska ske och sker. Och vi vet att Jesus ska komma snart. Han ska hämta församlingen till bröllopet i himlen. Måtte vi vara redo. Och även du som lyssnar, se till att ha klart med vår himmelske fader och med nära och kära och vänner och bekanta. För den dagen när den här stora skilsmässan kommer, då är det för sent. Men tänk, ännu idag är frälsningens dag. Och innan jag säger mitt amen så ska jag ta och läsa Uppenbarelsebokens sista kapitel 22. Kan jag ta och läsa hela kapitlet till slut här. Johannes uppenbarelseboken kapitel 22 tar vi fram här och läser i Jesu namn. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata på båda sidor om floden står livets träd som bär frukt 12 gånger varje månad. Bär det frukt och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Och någon natt ska inte finnas mer. Och det behöver inte någon lampans sken eller solens ljus, ty Herren Gud ska lysa över dem, och det ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Och han sa det till mig, dessa ord är trovärdiga och sanna, och Herren profeternas andas Gud har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad så snart måste ske. Och se, jag kommer snart, salig den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Och det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. Men han sa det till mig, gör inte det. Jag är en tjänare liksom du och dina bröder, profeterna och de som håller fast vid orden i denna bok. Gud ska du tillbe. Och han sa det till mig, försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdiga må fortsätta att göra orätt, den orena att orena sig, den rättfärdiga må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, eller Alfa och Omega, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden dess portar. Men utanför är ju hundarna, trollkarlarna, de ogudaktiga och mördarna, agudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Bli ju utlämnad för. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Och anden och bruden säger kom, och den som hör detta må säga kom. Och den som törstar må komma, ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. För var den som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Om någon lägger något till dessa ord, skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Han som betyger detta säger, ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Herren Jesu nåd vare med er alla. Amen. Och så prisar jag dig åter himmelske fader. Tack Jesus Kristus att vi har fått. Ja, Herre Jesus, blicka in i det var din tjänare Johannes fick se när han satt som fånge på en Patmos, Jesus. Tack för detta testamente han lämnade till oss, Herre Jesus. Ett testamente som har blivit så hårt och sidosatt idag. Många tolkningar hit och dit, Herre. Men tack att allt som var din tjänare Johannes fick se kommer att gå i uppfyllelse vare sig vi vill eller inte, Herre Jesus. För allt står skrivet i denna bok, Jesus. Och tack för vad han fick se, tjänaren din Johannes, den sista som fick sitta på en fångö, Herre, och mejsla sten, ett stenbrott, Herre, åt det romerska imperiet, Jesus. Tack himmelske Fader, vi som är här ikväll, att vi får vara dina vittnen, Jesus. Jag ber för vår vän som är här ikväll med vår broder, Nadjib, Harald, Sebastian, mig själv, Herre. Vi får vara enkla vittnen nu, Jesus, och vi vet att precis som ja, Herre, lärjungarna fick kraft på övre salen när anden föll över den på pingstedagen, Herre Jesus Kristus. Får vi be dig om detta, att vi får vara som dem nu i heminatstidens timmar, Herre Jesus. Får peka på dig, du som är världens hopp, Herre, och mänsklighetens hopp. Och tack att vi ännu får stå på torget i Vällingby, Jesus. Och vi ber dig för varje tidning, varje traktat, varje bibel, nyhetsbrev som har kommit i en människas hand, Herre Jesus. Ja, himmelske Fader, tack att vi får göra det vad vi kan nu för dig, Jesus. Och tack att vi får ha radion och tidningen nu, Jesus, medan det heter idag. Och jag lägger ödmjukt fram alla, också även bibelöversättare, Herre Jesus, när man ser vad som står skrivet om att lägga till och ta bort, Herre, att de verkligen, Herre, har varit under bön, Jesus, när de varit och rört i de heliga skrifterna, Herre. Men jag får hoppas att man har varit visliga och rådfrågat dig också, Herre Jesus, när man ser vad som händer om man går och rör någonting i denna bok, Herre Jesus, som du har gett åt oss som rättesnöre. Tack för att du har varit med mig och hjälpt mig, Herre Jesus. Du vet, man är en enkel lekman, Herre Jesus. Men jag tackar dig för det här man har fått inblick i, Jesus Kristus. Och tack att man har fått dela det här nu med bröderna här ikväll. Och även för dem som nu är på nätet och lyssnar, Herre. Och vi vet att vi har facit i hand. Bibeln är vår kartbok och den helige ande kompassen, Herre Jesus. Måtte det få vara det nu i ändens tid, Jesus. Och jag ber dig ödmjukt för allt Guds folk idag som har gått utanför lägret för att bära smäleken och gör det vad man kan nu. Bringa evangelium både inrikes och utrikes, Herre. Så nu lägger vi oss nu här i fortsättningen i dina händer. Vi som är här nu i dagar som kommer. Och så väntar vi med glädje din ankomst och uppryckelse och allt. Men medan vi väntar så verkar vi. Amen.